Hej och välkomna till podden Klinikon. Jag heter Marcus Olsson och jobbar som internmedicinare i Malmö. Och med mig här har jag...
John Movin, kardiolog i Malmö.
Podden görs i samarbete med Boehringer Ingelheim.
Idag tänkte vi snacka lite om diabetes. Vad ska vi säga om typ 2-årna då?
Alltså vad det gäller om... Jag tänker typ 2 akuta tillstånd som är diabetiska. Det är väl naturligtvis extremhöga hyperglykemier.
Vad är det högsta oavsett?
70 någonting tror jag.
Ja, samma här. Jag tror 75-77 något sånt. Ja. Alltså. Mm.
Hade HbA1c på 120 någonting tror jag. Så det var bra, men hon var törstig hela tiden och hennes kära make gav henne Coca-Cola. Hon bara drack mer och mer och mer. Ja, det var när jag jobbade i Blekinge.
Ja.
Så var lite listerlandet.
Men det är ju det här, du och jag kallar det hypersomalärtssyndrom. Och är man lite mer modern så finns det liksom en term som... hyposmolärt non-ketotiskt syndrom liksom. Så HNKS liksom. Men vi kan prata om det som hyposmolärt, om man nu får vara lite gammal. Ja. Alltså, hyposmolärt syndromet alltså. Definitionsmässigt en seromosmolaritet med en 320 tror jag håller fortfarande, och där är det kanske
man kan säga skillnaden är att de har en, till skillnad från typ 1 när då har
som
de
har en absolut insulinbrist.
Precis, så har dessa en tillräcklig insulinproduktion för att inte utveckla en ketos.
Ja, det kan man säga. Och de är ju då oftast ännu mer dehydrerade än vad det är verkligen liksom osmatiskt diuresta liksom. Kan komma in rejält medtagna liksom. Mm. Men jag har sett folk med glukos 50 som är lite trötta, men liksom i övrigt rätt opåverkade. Alltså. Ja. Det är ju helt otroligt hur folk kan adapteras. Liksom. Men där kanske man då, om man vrider lite på det, liksom att på typ 1 ska de ska ha mycket vätska, men också mycket insulin, så är det kanske lite vice versa på det hypersomalärsyndromet. Det ska ha väldigt mycket vätska. Mm. Och behöver ofta inte så mycket insulin. Liksom. Mm. Det är ju sällan vi behöver köra dem med insulininfusion. Liksom. Utan det brukar räcka med uppvätskning framförallt, och sen när de är lite bättre liksom cirkulerade så går det bra med subkutan injektion. Man brukar ge första dosen intravenöst liksom, på akuten. Ja. Men annars så är det inte så mycket. Men där har vi då problemet att det klientelet är oftast äldre, sjukare, mycket vanligare med njursvikt, mycket vanligare med hjärtsvikt. Ja. Kan fara illa av den aggressiva terapin på ett helt annat vis än den klassiska typ 1 med
DK. Ja, volymsbelastning.
Precis. Jag brukar, när jag står i en sån situation och får in en sån patient, brukar jag både scanna alltså fokus, lungor och hjärta, så jag vet lite förutsättningarna. Liksom. För jag vet att när patienten ska komma kan få ett par lite vätska detta dygnet. Liksom. Och har du då liksom en uttalat nedsatt hjärtfunktion, så begriper jag också att det förmodligen kommer bli problem. Liksom. Mm. Så det är bra att veta det innan och på något sätt vara beredd. Liksom. Så det har jag som rutin och har länge haft liksom, att försöka ta reda på det innan. Liksom. Vad ska man säga, fallgruppen där är väl att det har ju funnits, jag lärde mig en gång till när jag började på internmedicin, liksom, att de ska inte komma under 15 i socker första dygnet. Liksom.
Nej.
Känner du igen det?
Ja, absolut.
Jag tror det stod i vår dåvarande PM-bok också. Liksom. Så det finns, liksom, det finns ett väldigt stort fokus på glukosnivån. De ska inte sjunka för snabbt, liksom, nej, säger folk. Och så har jag funderat på det lite och läst på lite. Det var länge sedan nu, va? Men allting kokar egentligen ner till osmolariteten. Det är liksom de hastiga osmolaritetsskiftena som är potentiellt farliga. Sockret är bara en del av detta. Liksom. Alltså, i många fall utgör det en stor del av osmoliteten för vissa, speciellt när de ligger på 50 och sånt. Liksom. Ja. Men du kan ju räkna ut, om du bara lägger till det du får på en venös gas och sen lägger du det ur, och sen kan du räkna ut osmoliteten. Och i vissa gasanalyser, alltså på blodgasapparaterna, så får du ju en beräknad osmolaritet om man trycker på den andra blodgasknappen i vårt system. Liksom. Det är olika för olika ställen såklart. Men Och
det är ingen utomläns som lyssnar ändå.
Kanske inte, kanske inte. Nej, men det har alltid irriterat mig. Varför sätter vi inte kriterier för hur vi ska följa osmolariteten istället för bara stirra oss blinda på sockret? Jag hade ju ett fall här som jag inte vet om jag berättade, men för liksom, vad kan det vara, ett år sedan kanske, där vi hade en patient som kom in med, nej, men säg 50 socker liksom och hyposmolaritetssyndrom, och där man, där sockret sjönk rätt stadigt liksom från 40 till 20 kanske på, jag vet inte, 8 timmar säger vi, jag vet inte, kommer inte exakt. Där man bara stirrar på sockret liksom. Jag har en bevakning på det här där faktiskt texten är liksom, stirra inte bara på glukos liksom. För där hade man jobbat med den här patienten i flera dygn, och man hade tagit sig försiktigt för att sockret sjönk som en sten liksom. Ingen har tittat på osmolariteten liksom.
Nej.
Och när man tittar på detta, när jag tror jag fick den här patienten överrapporterad, och så gick jag kanske på någon jour och så tittade på osmolariteten, så bara, den här patienten är ju fortfarande hyposmolär liksom. Ja. Dag 3 liksom, på ett universitetssjukhus liksom. Då vet vi inte vad vi håller på med liksom. Ja. Alltså det är ju ett misslyckande. Då har man inte förstått liksom vad det egentligen vi ska behandla här. Mm. Då hade man behandlat alldeles för mesigt. Då hade man tittat på osmolariteten, så hade man ju begripit liksom att vi ska snabba fram liksom. Och framförallt de mer vätska liksom, för att spä ut patienten. Man har varit alldeles för med sig, och 3 dygn in på ett universitetssjukhus så var patienten fortfarande hyposmolär.
Jag kan tänka mig att en del av den försiktigheten, vi har ju natrium som påverkas av detta också.
Ja, pseudohyponatremi kan vi nämna också. Liksom.
Precis,
så att natrium liksom trycks in, alltså kroppen eftersträvar liksom ett så normalt normal osmolaritet som möjligt, som glukos sticker upp
så får vi
extra cellulärt, så går natrium in i cellerna och därmed sjunker, och det kan man bara, finns en kalkylator på ICD.nu som man får korrigera
liksom. Och den är man ju också liksom inpräntad att fluktuationer i hyponatremi upp och ner ska man ju vara extremt försiktig med, så jag kan tänka mig att man inte bara tittar på glukosen, utan att man har på någon vänster liksom stirrat sig blind på natrium, och så vill man inte att det ska hända för mycket, och så slutar man att man inte gör någonting alls. För man har inte begripit att det inte är en riktig...
Min poäng är ju ändå att fokusera mer på osmolaliteten. Liksom.
Jag försöker, vad heter du?
Ursäkta det här.
Benefit alltså. Of the doubt.
Okej. Nej, men det är väl det man kan säga i korthet alltså, om de akuta tillstånd. Har vi någonting annat så som...
Vi har ett lurigt, inte supervanligt men ändå förekommande. Det är ju den normoglykema ketoacidosen som vi ser mer och mer.
Inte så ovanlig längre måste jag säga.
Nej, precis. Så det är, och den utlöses ju av SGLT2-hämmare.
Mm.
Och i takt med att de har visat sig vara gynnsamma vid hjärtsvikt, njursvikt, diabetes, så ökar naturligtvis den komplikationen också. Mm.
Så att tänka på då egentligen, om man har en patient som har en liksom oförklarlig metabol acidos liksom.
Ja.
Och
man får ju svaret med ketoner. Att man har precis den tanken trots att glukoset är mer eller mindre normalt.
Ja, det kan ligga helt normalt liksom.
Ja.
Och så har ju sagt i alla fall i början när detta dök upp, det är ju något så nu när man börjar se dem komma, de patienterna, att det kan vara rätt långdraget, sa alla liksom. Och visst, det kan det vara, men jag har också sett de patienterna som har vänt rätt kvickt liksom. Ja. Så, men visst, jag vet inte exakt hur drogens farmakodynamik ser ut. Alltså. Men det kanske är över dygnet. Alltså det är en gång om dagen. Så det
man tar, ja.
Överskrider du säkert 24 timmar, eller? Vet du det?
Alltså halveringstid?
Ja.
Nej, jag vet inte hur bra kan
man. Alltså total duration, ja. Ja. Nej, men så det kan dra ut lite på tiden, ja, och vara lite segare, men behöver inte vara det. Alltså. Jag har sett båda varianter. Alltså.
Mm. Precis.
Men det kan vi räkna med.
Det och det svåra med tillstånd till egentligen tänka tanken. Liksom.
Ja, precis.
Men samtidigt så har väl alla är lite mer på tårna och känns så.
Mm. Eller jo, det tror jag.
Man har blivit rätt så van vid de läkemedlen.
Mm. Och då tänkte jag att vi skulle snacka lite mer om den, ja, vad ska vi säga, preventiv diabetologi, kanske lite magstarkt att kalla det. Alltså, men ja. Jag har jobbat mycket med mottagning och så här. Då är du, gör inte jag liksom, så du är lite mer inkörd på optimering av diabetesbehandling, kan man säga.
Ja, precis. Så det är ju... Vi har ju till stor del, om jag, nu när jag pratar så kommer jag utgå från typ 2.
För
det
är liksom, yeah.
Och man kan ju säga att det patienter som har typ 2-diabetes, det de dör av är ju sina kardiovaskulära komplikationer till stor del.
Så man kan tillägga också liksom att jag gissar att det är samma relevant. Typ 1 sköts ju av
endokrinologer.
Ja, precis. Diabetologer liksom, på sjukhus. Och typ 2-orna sköts ju i princip av primärvården.
Ja, precis. Mm. Så det är väl de extremt svårbehandlade typ 2-or som kanske sköts av endokrin, men annars är ju absolut. Mm. Och det är ju ett resultat av att det är så vanligt. 5% av befolkningen har typ 2-diabetes.
Är det så många?
Ja, det är så många. Så det är ganska många. I USA är det ungefär dubbelt så många.
100%.
100%. 100% av 3-diabetes. Men skämt
sig. Det klassas inte längre som en sjukdom.
Nej, exakt. Baseline. Mm. Men vi ser ju väldigt många som har antingen en känd diabetes eller en nydiagnostiserad diabetes i samband med att de har sin hjärtinfarkt i regel. Det är ju de vi träffar på kardiologen. Och vi har ju historiskt sett inte varit så intresserade av diabetes vad det gäller medicineringen. Vi har ju sett det som en riskfaktor och man har liksom bedyrat metabolkontroll. Sen så de tidigare studierna visar liksom inte så där himla mycket vinst, va? Alltså de glukossänkande läkemedel man hade har liksom inte visat någon effekt vad det gäller kardiovaskulär sjukdom.
Har du någon uppfattning på om du tar vad sa vi hade SGLT2 vilken hade vi först ut, sa du? Vi hade
SGLT2-MS kom först 2015.
Ja, precis. Och sen så har vi GLP-1-orna liksom. Har du någon uppfattning om liksom HbA1c-sänkning liksom, för någon som nu sitter och meckar med detta på en mottagning och ska optimera den?
Den är ju mycket mer uttalad med GLP-1-receptagonist. Det har ju mycket, den har ju en kraftig HbA1.
Plus att du potentiellt får viktnedgången också.
Och så får du i regel en viktnedgång. SGLT2-hämmarna är ju, de är ju beroende av njurfunktionen för att få den glukossänkande effekten. De hämmar ju då i njuren som hämmar glukosuttag som gör att man helt enkelt kissar ut mer socker. Och på det sättet sänker man glukosen. Sen de övriga fördelarna man ser vad det gäller hjärtsvikt och kardiovaskulär dödlighet och njursvikt, det är inte så enkelt. Det är där de tvistar lärda hur, vilka effekter. Det är inte bara den diuretiska effekten är man ganska överens om, utan det händer mer grejer när man tar med neurohormonell
som man inte känner till, eller?
Ja, antiinflammatoriska. Det sägs att man får en annan alltså att man kan få en annan liksom metabolism i själva hjärtmuskelcellen, att den ska fungera lite mer effektivt.
Antiinflammatoriskt, alltså det är något sånt.
Det funkar på allt.
Det är någonting som man slänger sig med liksom.
Ja, absolut.
Men det måste ju vara baserat på någon form av liksom in vitro observation.
Nej, ofta är det ju mer uttalat är det med GLP-1:orna, men ofta använder man ju högsensitivt CRP som en proxy och kan säga att den
funkar. Okej, man kan säga
precis.
Jag visste inte.
Och då kan gå på djupet och mäta typ interleukiner och andra grejer. Okay. Liksom. Så kan man nog ändå säga att det finns... Sen huruvida det är ett uttryck för en bättre metabolkontroll, alltså man kan tänka sig kanske framförallt för GLP-1:orna om du får en viktnedgång, du får minskad fettceller. Fettceller är inte bara liksom passiva behållare för fett, det är liksom ett endokrint organ. Mm. Minskar man det där, är det de som är proinflammatoriska, alltså själva adipositen, själva fettcellen. sådär, så det, vi ska inte gräva ner och sådär. Det är ingen, jag skulle säga att ingen vet exakt hur det fungerar, men sen behöver man inte liksom skåda given häst i mun heller, utan det fungerar väldigt väl. Men om vi går tillbaka till diabetes som vi ska prata om då, så har ju skett en ett, som jag sa då, det finns ett större intresse hos oss som kardiologer att behandla med de här preparaten, eftersom de är i någon bemärkelse kardiologiska preparat också.
Mm.
Och jag skulle säga att alla nydiagnostiserade patienter med diabetes får ju en SGLT2-hämmare av oss på kardiologen. Mm. Och på många sjukhus så ingår även att man sätter in GLP-1-receptoragonister. Båda två. Och det är egentligen så de europeiska...
Det låter som att ni frångår de regionala riktlinjerna lite.
Ja, precis. Eller de regionala är ju... Vid hjärtsvikt eller etablerad kardiovaskulär sjukdom så är förstahandspreparat SGLT2-hämmare. Så det följer vi.
Men inte GLP-1-an?
Men inte GLP-1-an.
Mm. Bästa slidern, alltså.
För den kommer in... Och där kan man säga att där finns det liksom en principiell... skillnad mellan de kardiologiska och de endokrinologiska guidelinesen.
Mm.
Så när man tittar på ADA då, alltså amerikanska diabetesförening eller vad det heter.
Association.
Deras guidelines är liksom, jag börjar lägga till en SGLT2 och vid ytterligare behov av HbA1-sänkning, då lägger man till en GLP-1. Men kardiologerna...
Alltså det här är eftermetformin, eller... Utan metformin?
Nej, det är utan metformin. Mm. Så att man har liksom, metformin har egentligen ingen liksom vetenskaplig bevis att det är mortalitetsreducerande. Det finns en substudie i en sån här gammal stor UKPDS-studien där man kunde visa då lite bättre överlevnad med metformin. Men jag tror det var 400 patienter.
Okay. Mm.
Nu har vi ju de här mega... Alltså du vet, det är alltid 10 000 feta amerikaner i de här studierna. Va?
Mm.
Och medan då europeiska EEC, då kardiologföreningen, de förordar att man ska sätta in båda oberoende av HbA1c. För man är inte ute efter... den glukossänkande effekten, man är ute efter de här pleiotropa effekterna, alltså de här kardioprotektiva effekterna. Så att ingångs liksom vinkeln skiljer sig. Vi fokuserar naturligt då på kardiovaskulär prevention och de fokuserar på metabolkontroll.
Ja, det är ändå fantastiskt att liksom kardiologin och diabetologin har kunnat mötas så pass nära som de ändå är idag, liksom, precis som du säger. Men när jag rann med på kardiologen och satt lite på mottagningen, det var inte mycket men ändå lite, liksom, då fanns ju inte riktigt de preparaten tillgängliga. Liksom.
Nej, exakt. Så det är...
så intresset fanns därav inte heller på samma vis. Liksom, utan diabeteshanteringen, den lämnar man med en varm hand över till primärvården.
Exakt. Enbart, liksom. Och nu är vi mer klåfingriga. Liksom.
Mm, mm.
Och samma håller på att ske nu inom alltså kardiorenala spektrat också. Va? Så att patienter som har nedsatt njurfunktion, ja, men som vi nämnde tidigare, de ska ha en SGLT2-hämmare väldigt tidigt liksom, tillsammans med en RAS-blockad, det är första linjens behandling. Och nu har vi även studier med GLP-1-receptoragonisten semaglutid i FLOW-studien.
Mm.
Och man har i USA då, eller AHA, alltså American Heart Association, har kommit med något som heter Cardiovascular Kidney Metabolic Syndrome, eller CKM-syndrome, som är då någon slags kardiovaskulärt metabolrenalt syndrom. Ingen...
Mm. Great theory.
The great theory. Nej, men one ring to rule them all.
Yeah, alltså. Yeah,
nej, men som förenar. För de här patienterna, eller de här tillstånden samexisterar ju väldigt mycket. Du har kanske obesitas, du har nedsatt njurfunktion, du har typ 2-diabetes eller insulinresistens, du har lite hjärtsvikt.
Och till och med den diabetiska nefropati.
Och så inte minst den diabetiska nefropatin. Mm. Va? Och pratar med en kollega på njuren. Som, han pratade det liksom när han är på njurkonferenser. Väldigt mycket fokus idag är på prevention, alltså GFR 60-30 kanske. Så man, medan för 10-15 år sedan så var det bara om dialysfilter liksom. Så man, det, hela fokus ja, där
det, också det är ju fantastiskt liksom att, att ja, det är kul, ja, men det är en utveckling har man ju sett liksom. Jag har ju också varit på vi har ju gemensamt varit på en del katalogkongresser liksom, och det är väl nog som du säger liksom, att det är mer fokus på det preventiva arbetet liksom. Det är ju ja, win-win.
Ja, absolut. Så är det ju att så man måste väl, det är väl så man måste jobba. Och jag menar, i de bästa världar, detta är ju vi jobbar ju sekundärpreventivt. Man kan ju jobba faktiskt ännu tidigare. Det vore ju naturligtvis ännu bättre.
Finns det någon data på primärprevention då liksom? Alltså ur kardiologisk eller nefrologisk synvinkel liksom.
En bra fråga. Man kan ju säga vad det gäller diabetes, ja, om du tar överviktiga.
Ja, men jag ska inte två på en diabetiker. Liksom. Utvecklar de i min utsträckning diabetes nefropati? Liksom.
Ja, det tror jag. Mm. Eller det gör de. Absolut. Där har du ju, vad heter de nu? Empakidney och DAPA CKD. Så det är olika. Empagliflozin och DAPA-gliflozin och det är väl de två vanligaste. Och sen, sen så finns det ju till och med då om du tar överviktiga patienter utan diabetes. Om du ger dem en GLP-1-receptoragonist så utvecklar de ju mindre utsträckning diabetes. Så i någon bemärkelse så liksom vaccinerar du bort diabetesen genom att de går ner i vikt. Det gör man naturligtvis inte, utan det är ju under behandling.
Är du inne på step 4-studien där?
Ja, eller den stora SELECT-studien som kom.
Du vet att jag var med i step 4.
Som patient.
I wish. Alltså. Ja.
Summa summarum är väl att, och detta gäller ju inte bara oss som kardiologer, utan det gäller ju naturligtvis alla, om en patient som har en etablerad kardiovaskulär sjuka eller njursjukdom, att man oavsett var de ligger på sjukhuset eller primärvården tänker på de här nya preparaten. Så att även om en patient bara står på metformin och sockret är under kontroll, så har man ett mervärde med de här preparaten, SGLT2-hämmare och GLP-1-receptoragonist.
Jag tror ändå att vi har blivit rätt duktiga på, som jag sa innan, alltså, på kardiologiska patienterna har blivit rätt duktiga på att få in det här alltså.
Och jag menar på hjärtsvikspatienter är det är oerhört tacksamt. Det är nästan, alltså sätta in SGLT2-hämmare, dels är det ju guidelines, det är ju en av de fyra pelarna, och sen är det ju lite, det är en väldigt tacksam medicin, att det är nästan fire and forget liksom. Du sätter in den, ja, du kan räkna med att kreatininet stiger lite grann initialt. Men du har ju inga liksom, du,
men jag tror inte vi är lika bra på att sätta in det på liksom nefrologisk indikation. Och kanske vi hyfsar att sätta in det på liksom renodlad diabetesindikation, det hoppas jag i alla fall, men jag tror inte att vi är så duktiga på njurindikation alltså. Kardiologiska lobbyismen står sig
stark. Någon annan jag grovgörat. We reap the benefits. Ja, men bra.
Ja. Men det var väl allt vi hade för den här gången.
Ja, det tänker jag.
Ses vi snart igen och snackar om något annat spännande. Alltså.
Compliance blir jag lite syn på. Eller brist på compliance.
Ja, precis. Ja, men super. Tack för att ni har lyssnat.
Ja.
Ha det så bra.
Många tack.
Hej.